ansiktet, över de rödgråtna ögonen. Så samlade de ihop sakerna de skulle ha med sig. Det var olja, örter. Så började den här vandringen. Ja, tårarna rann fortfarande nedför kinderna. Samtidigt var det så skönt att det äntligen var den här dagen. Gårdagen var ju sabbat. Då kunde de ju inte gå den här ändå ganska långa vägen. Det var mörkt, men snart började ljusna där vid horisonten. Ja, de har tänkt på alla farorna, det har de. De här romerska soldaterna, de var ju kända för sin brutalitet. Det var våldtäkter, det var misshandel. Men icke fick det dem att vackla i det här beslutet de tagit tillsammans, de här kvinnorna. Nej, de måste ut till graven. Det fick gå hur de ville, de måste dit. Och på något sätt skulle de väl få bort den stora stenen också. Så går de där i tystnad, var en i sina tankar, i sin sorg. Hur livet så brutalt hade raserats. De hade ju följt Jesus på hans vandringar. De hade tjänat honom med det de hade. De hade tvättat kläderna, de hade lagat maten, de hade gjort allt. Och nu var det slut. Men när de kommer fram till graven så ryggar de tillbaks. Vad är det som har hänt? Ja, det var ju väl att inte soldaterna var där och stenen var borta. Men det var något annat som gjorde att de backade. Det satt en ängel, en skinande himmelsk ängel på stenen. Ängeln säger till dem att ni behöver inte vara rädda. Ni tror ju att Jesus är död, men det är han inte. Han har uppstått, han lever. Och nu ska ni gå till hans lärjungar och berätta det här. Och det gjorde de. Hör ni, det är inte så självklart enkelt att tro att Jesus uppstod, att han lever. Men den här berättelsen som jag försökte berätta nu, som är tagen då från evangelierna i Bibeln, den talar för att det är sant att det hände det här att Jesus uppstod. Varför då? Det gick ju rykten om att lärjungarna hade varit och rövat bort honom under natten. Och de ryktena stod sig tydligen ganska länge. Fast det är ju lite osannolikt, för de satt ju gömda av rädsla för judarna. Men det som är det starka argumentet för sanningshalten i den här berättelsen, det är att det var kvinnor som kom till graven och fick möta den ängeln och sen möta Jesus också. Ja, varför då då? Ja, men tänk er själva. En kvinnas ord på den här tiden, i den här kulturen, var absolut inte trovärdigt. Lukas berättar ju också förresten om att när kvinnorna kom och berättade för lärjungarna, så trodde de det inte. Nej, det är bara löst prat. Typ kvinnoprat. Alltså en kvinnas ord gällde inte i några sammanhang alltså. Så hade det varit en påhittad historia, då kan vi ju tänka oss att det var några av lärjungarna som kommit dit och fått den här fantastiska upplevelsen. Så det tycker jag är ett otroligt starkt argument för att Jesus uppstod. Så här är det också att hela den kristna tron, den står och faller på den här frågan. Det står eller faller huruvida Jesus uppstod eller ej. Erik, vår förre pastor här, jag tycker han betonade det här så väldigt starkt. Det har jag levt mest sedan dess. Alltså det, jag trodde ju på det här innan också. Men Paulus, han argumenterar väldigt för det här i sitt första brev till församlingen i Korint. Där har han ett ingående resonemang i frågan. Och första Korinterbrevet 15. Och från vers, ska se nu. Jo, här, vers 12. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan du några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Ja, han säger att han spetsar ju verkligen till det, Paulus. Att om det inte är så att Jesus har uppstått, då lever vi på en enda stor lögn, ett bedrägeri. Och det är det kristna livet totalt meningslöst. Och jag tänker så här att om inte Kristus har uppstått, då kan vi ju lika gärna be till de där gamla asagudarna eller någon hinduisk fantastisk gud eller så. Allt är ju ändå totalt meningslöst och vi är kvar i våra synder utan möjlighet till frälsning och upprättelse. Och han säger det att vi är de ömkligaste av alla människor överhuvudtaget. Ja, vilket resonemang. Men det är inte slut med det, utan sen står det ju vers 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Alltså döden kom ju in i människornas värld genom Adam när han gjorde uppror mot Gud. Men det är det där som Jesus förändrar när han uppstår och livet kommer genom Jesus Kristus. Det här är ofattbart stort, eller? Ja, var någon där som höll med? Nej, jag skämtar lite med er, men det här är egentligen så obegripligt stort. Och Jesus talar ju redan före, innan sin död, om att han skulle dö och att han skulle uppstå. Han gör det klart för sina lärjungar, det här med sin död och uppståndelse, men de förstår ju inte det riktigt, och det är inte så konstigt. Men ett sånt här tillfälle som är så helt fantastiskt också, det är ju i Johannes evangeliet kapitel 11, ett av de här jag är orden. Det är, Jesus säger vid flera tillfällen, jag är, och mycket olika då. Sammanhanget här, det är ju det att i Betania, som låg cirka 3 kilometer från Jerusalem, där bodde Marta, Maria och Lazarus, 3 syskon. Och nu var det ju så då att Lazarus var död. Och de hade ju försökt få tag i Jesus att han skulle komma och bota Lazarus. Men Jesus, han valde att inte komma i tid, så att säga. När Lazarus är både död och begraven, så kommer han. Och alltså, jag är lite svag för Marta utav de här syskonen. Det är väl kanske man känner igen sig mycket i henne. Hon styrde och ställde. Men när hon får höra att nu är Jesus på väg, då rusar hon iväg. Och Maria sitter kvar hemma vid köksbordet och gråter. Men Marta, nu ska hon ha tag i Jesus. Och hon vill nu ställa honom lite inför varför han gör som han gör. För då när hon möter Jesus, Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Alltså, det här är något så lysande, otroligt osannolikt bra, det Marta säger. Hon klagar på Jesus: om du hade kommit i tid så hade inte det behövt hända. Men nästa andetag säger hon: jag tror på dig ändå. Är inte fantastiskt? Alltså, när jag liksom börjar titta på det här, då tänkte jag, ja, så får vi ha det. Även när bönesvaren uteblir och vi tycker ingenting blir bra, så får vi hålla fast vid Jesus ändå, som Marta gjorde här. Men sen säger Jesus de här alldeles otroliga orden från vers 25 i kapitel 11. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Ja, alltså, det här är ju så otroligt starkt. Allt ryms i det Jesus säger. I Jesus finns det eviga livet att leva om man än dör. Och det här ställer ju också på sitt spets angående frågan vem Jesus är. Vi har ju lätt att säga liksom att Jesus är förebild, och det är han ju genom sitt sätt att leva. Men samtidigt så finns det bara två, ytterst sett finns det bara två alternativ. Endera var han den han sa sig vara, Guds son, eller också var han den största lögnare som någonsin har trampat den här jorden. Att säga sådana saker: den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså, och han säger ju också: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och det Ali läste, det Jesus säger, jag mer alla dagar till tidens slut. Alltså här är ju någonstans där man måste ta ställning. Om Jesus verkligen är den han säger sig vara. Ja, och så kommer man ju här till frågan också om döden. Jag tror att alla tänker vi väl på döden emellanåt då. Och det kanske finns olika åldrar där man tänker särskilt mycket på det. Vad vet jag? När man blir äldre så här vet man att döden närmar sig. Och alla står vi ju inför det här. Oavsett vilka vi är så handlar det om att en dag ska vi dö. Jag tänkte vara lite personlig. Jag levde väldigt länge med en väldig rädsla för de här frågorna. Om döden och också om det här att Jesus skulle komma tillbaka hit till jorden. Och då gällde det min sann att vara redo så att man inte hade någon synd i sitt liv och så. Ja, det var så. Det är ju länge sedan jag var ung. Det var en ganska hård så förkunnelse. Som saknade det här hoppet om att, ja men tror jag på Jesus så det är klart jag får vara med när Jesus kommer. Så det där, det blev någonting som knöt sig väldigt i mitt liv och satt som någon sorts snara runt bröstet ungefär. I 16-17 års åldern så gjorde jag väldigt starka Jesusupplevelser. Alltså, vi var ett gäng tjejer. Varför var det inte några killar? Vi var bara tjejer, ja. Men i alla fall, vi gjorde väldigt starka upplevelser av en helig ande. Vi var lite galna och så. Men det blev ju en sån förälskelse till Jesus. Han var ju först och sist och allting däremellan. Men den här rädslan för döden och Jesu återkomst, den släppte inte. Det var liksom skilda världar på något sätt. Väldigt konstigt. Men man tycker att den här starka upplevelsen av Jesus skulle tagit koll på det här andra då. Men det gjorde inte. Utan det fanns som ett obehag kvar. Men så var det den här hösten. Det är länge sedan nu, 1978. Min pappa han fick cancer och dog. Och så var det den där oktoberdagen när det var begravning. Jag kommer ju från södra Dalarna, en by som heter By. Och norr om det, i By växte jag upp, men där en mil norrut finns Horndal. Och där är den lilla kyrkan där pappa begravdes. Och det var en sån här fantastisk höstdag. Solen sken in genom fönstren. Det var så mycket blommor och var så fint. Och där satt jag med alla mina syskon. Vi var ju, på den tiden var vi alla 8 syskonen och mamma var med. Men det var inte det att det var så vackert som gjorde någonting i mig, utan det var en upplevelse av himlen. Det var inte så att jag såg in i himlen, men ändå på något sätt. Är det någon som kan förklara förresten hur man berättar om andliga upplevelser? Det är omöjligt. För mig var det i alla fall fantastiskt. Någonstans där så var jag med när pappa kom till himlen och blev mottagen som en kunglighet. Min pappa, han var, man kan säga att han var ett original på många sätt. Och han var ofta missförstådd och kanske kritiserad. Jag behövde gå in på det. Men när han kom till himlen, då blev han upprättad. Och det där, det bara smälte ner någonting i mitt hjärta. Så jag tänkte, ja, gick det för pappa så går det nog för mig med. Ja, det var en sak. Jag måste nog ta det också, för det var väl så att en del av Bibelns fantastiska bilder av den himmelska världen, det var bilder som på något vis var förbrukade för mig, för att de var förknippade med rädsla och så. Så när jag i 30-årsåldern började läsa till pastor då i Örebro, så fick jag tag i de här böckerna utav C.S. Lewis. C.S. Lewis är en av Englands största författare genom tiderna. Om jag minns rätt så var han nog egentligen ateist först, men blev väldigt varmt troende. Sen skrev han de här böckerna om Narnia. Han skrev de böcker han själv skulle vilja läsa när han var barn. Och jag plöjde de här böckerna direkt. Och blev så välsignad av dem. Alltså Narnia, det är ju ett fantasiland. Och dit kommer då de här fyra syskonen. Edmund, Peter, Susan och Lucy. Oj, jag kommer ihåg de alla fyra. Jag förstår, jag har läst dem flera gånger. Ja. Det pågår krig, andra världskriget, och barnen flyttas till en typ av herrgård någonstans ute på landet där en professor bor. Det är där de får göra den här första resan till Narnia, det fantasilandet. Och där härskar den här onda häxan då, och det är vinter, bara vinter, alltid snö, men aldrig jul. Men i Narnia kan också djuren prata. Och när de kommer till Narnia möter de herr och fru bäver. Och de tar hand om syskonen där. Och så berättar de om Aslan. Och Aslan, det är ju lejonet, det är Jesus alltså. Lejon, säger ett av barnen. Är han farlig? Herr Bäver spänner ögonen i honom och säger, det är klart han är farlig, men han är god. Jag tycker det är en sån otroligt fin beskrivning av vem Jesus är. Det är klart han är farlig, men han är god. Och i de här böckerna på något vis så fick jag nya bilder och så. Det kan vara så att ibland behöver vi byta ut liksom det som har blivit för trångt inom oss. Och de här olika upplevelserna jag gjorde då i 30-årsåldern, det gjorde att jag också, den här spänningen, det här hopkrupna, den här rädslan, den här våndan, det släppte. Jag bara kände att jag ville berätta det här idag, för det kan vara någon som har liknande upplevelser. Och när det gäller Jesu återkomst, så är ju det mest fantastiska som vi kan få glädja oss åt, som är vårt stora hopp, att Jesus ska återvända till den här jorden för att slutgiltigt göra slut med ondskan. Och ja, vi får bara överlåta våra liv åt Jesus. Överlåta dem varje dag och hela tiden. Och leva i allt det här underbara som Jesus gör. Ja, så är det. Nu kanske jag ska säga amen. Ja, jag gör det.
Ja, tack Ingrid för predikan. Tack för ditt ord. Ingrid påminner oss att första evangelister var kvinnor som förkunnade glada budskapet att Jesus var uppstånd. Hur gjorde de det? Det står i Bibeln att de sprang. Och jag längtar efter den tiden när dagens kristna springer ut för att dela med de andra det glada budskapet. Varsågod, vi tar alltså lovsång och sen vi firar alltså nattvard efter lovsången.